at you anymore. I'm tired of choosing you over myself.
Så här. Vad gör man när man har en vän som inte ser det goda i sitt liv?
Mm.
Och basically är inställd på att saker alltid kommer vara dåliga.
Det här är en sån fråga där det, så här, det finns, det blir så nyanserat.
Mm.
Det finns liksom inte ett tydligt rätt eller fel svar.
Mm.
Jag tror väldigt mycket får vara känslobaserat i den här frågan. För att hade det varit du och jag, då kommer det vara my personal mission.
Mm.
Förstår du? Sen vet jag inte hur mycket ansvar, för jag är en sån här taskig person som inte tycker att man ska ansvara över andras liv.
Mm.
Förstår du?
Varför säger du att du är taskig för det?
För att det är någonting som man på senare tid har börjat embracea. Att det är så här, den här okej att vara lite självisk i sitt liv grejen. Alltså så här, generationen innan oss är ju fett all about så här, nej, man ska döda för sina, alltså du ska, ditt liv, gör ditt liv skit bara om din kompis har det bra. Alltså fattar du? Jag köper inte det. Så därför är jag är sån här person som är inställd på att du ansvarar inte över någon annans liv. Men samtidigt är ju jag emotionellt investerad i vissa människors relationer. Och då kommer jag känna ett visst ansvar över att så här, jag ska inte så här förgylla hela ditt liv. Men det är en resa, om det här handlar om dig nu då. Det är en resa du behöver gå igenom. Och jag kan jättegärna vara där och hålla dig i handen.
Mm.
Men jag kan inte förgylla ditt liv.
Nej,
fattar precis. Du vad jag menar?
Jag fattar vad du menar. Okej, så frågan vi behandlar är så här, när ens vän har kanske haft det väldigt tufft.
Mm.
Och också är ju det väldigt relativt. Mm. Men i dens liv så har den haft det tufft. Och det bra som den har haft kanske inte räcker till för att den här personen ska känna sig positivt inställd till livet. Utan den har fått den här nu bilden av att dens liv alltid kommer vara miserabelt på ett eller annat sätt. Och då säger du, okej, om det är så här någon väldigt nära till dig, då kanske du hade så här känt, ja, men det är en del av mitt ansvar. Men att vi inte har ett ansvar över alla våra vänner eller alla våra människor.
Exakt. Och grejen är, någonstans med dig typ nu, jag väljer ju inte att alltså att liksom, nu ska jag göra någonting för Nicky för att hennes liv, hon känner att hennes liv inte är nice. Utan det är snarare att jag är ju investerad redan. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så det handlar inte om att välja vissa vänner och vissa vänner väljer man att skita i.
Mm.
Utan det handlar om att grunden är redan att du och jag har investerat i varandras liv.
Mm.
Mitt liv delvis är ditt liv.
Ja.
För de överlappar. Möts ju, de överlappar.
Om det är två cirklar på ett ställe är det samma.
Liksom. Exakt. Så därför så blir det inte så här att jag har ett ansvar.
Nej.
Utan det blir naturligt.
Att kanske du kan göra någonting bättre. För att den här lilla delen av de här två cirklarna som överlappar ska bli bättre.
Exakt.
Och det är ju också en del av mitt liv.
Exakt.
Och den kanske gör saker bättre för mig.
Exakt. Så min poäng är, där det överlappar, där kommer det ske naturligt.
Mm.
Att man kan göra någonting.
Mm.
Men jag har många relationer där våra liv inte överlappar. Utan det är att vi legit väljer varandra liksom.
Mm.
Att nu håller vi igång den här relationen.
Mm.
Där har jag inte lika mycket. Vad ska jag göra? Lämna mitt liv och gå in i ditt liv och börja jobba där. Det är där jag tycker att det blir fel.
Du lyssnar på Mellan oss med mig Smitty.
Och mig Nicky.
Det här är fett hjälpsamt.
Mm.
De här cirklarna.
Mm, det är det verkligen.
Att så här, om mitt liv är en cirkel. Vilka andras liv, livscirklar överlappar med mina. Ja.
Och det är verkligen där det överlappar. Tror jag att det blir naturligt vad man ska göra.
Det här hjälper mig jättemycket för att liksom också tänka på min relation till exempel Camelia.
Ja.
Min bästa vän som jag bor med. Våra liv överlappar ju till jättestor del där.
Gud ja.
Och därmed så förstår jag också att liksom det faktum att jag träffade Mose och han började vara mycket hemma hos oss, mig och Camelia.
Mm.
Och liksom allting, jag förstår att det påverkar ju hennes cirkel till så stor del. Och hon har inte fattat det beslutet. Liksom.
Exakt.
Det är klart att det skapar känslor. Alltså det här var bara hjälpsamt att visualisera.
Det blev verkligen som att vi målade upp en bild här.
Mm. Alltså jag tänker på en grej.
Mm.
Och det är så här, hur stor del ens eget tankesätt spelar in här. på så här, hur bra eller dåligt ens liv känns.
Mm.
För att jag tror att så här, jättestor del av ens lycka kommer inifrån och hur man tänker på saker och hur mycket man fokuserar på allt man har.
Mm.
Och ibland är det lättare att utifrån titta på någon annans liv och bara, du har till exempel de här relationerna, eller den här ekonomin, eller den här utbildningen, eller familjen, eller vad det nu kan vara. Så det här är massa bra saker.
Mm.
Men en persons inre liksom tillvaro kan vara så infekterad att de där sakerna inte räcker till.
Ja.
Det är väl den vi pratar om nu.
Exakt.
Den typen av människa.
Exakt. Och det blir så himla svårt, för att hade det varit praktiska saker som vi pratar om, då hade jag varit så här, ja, men jag hjälper dig söka jobb då.
Mm.
Jag kan hjälpa dig att leta lägenhet. Det kan jag egentligen göra för en kompis som inte överlappar med mitt liv, förstår du?
Mm.
Men när det är så internt, där jag typ nästan behöver gå in i din själ och börja röja, det går inte att göra för vem som helst.
Det går väl typ inte ens att göra för någon egentligen?
Egentligen inte. Det enda anledningen till att jag kan göra det för dig, för Camelia till exempel, det är för att jag har fått en sån jävla stor inblick.
Mm.
Jag har så mycket data på vad som finns i din själ. Så inte nödvändigtvis att jag är i den, men jag vet liksom vad som pågår.
Mm.
Den är svår.
Det är jättesvårt, och det är också så här, det finns en del av mig som är lite så här, jag känner liksom typ skam.
Mm.
För det är viktigt ändå för mig att vara en bra vän.
Mm.
Och jag tror att jag har insett att det är lättare för mig att vara en bra vän när mitt liv överlappar med ditt. Alltså jag tror verkligen att jag till och med är en bra vän då. Alltså så här objektivt sett, jag tror att jag är en bra vän då.
Du är en bra vän.
Tack. Mm. Men jag känner liksom så här, jag vet inte vad det, om det skulle eller skam, men jag känner någonting kring de vännerna som mitt liv inte överlappar med. För jag så här, jag kan glömma att svara på deras sms. Jag kan liksom glömma att höra av mig till dem.
Jag tror att det där är, jag tror att problemet du har där är, if I may, att det här med att du vet någonstans, jag tror skammen kommer från att du vet någonstans att förväntningarna matchar inte på något sätt.
Mm.
För att jag tänker på en vän jag har nu som inte överlappar, som inte, våra liv överlappar inte.
Mm.
Och vi är, alltså det är nästan pinsamt hur vi liksom inte, alltså det är bara en konversation av att inte svara, förstår du? Det blir så okej i vår relation för att förväntningarna är exakt likadana på båda sidorna.
Mm.
Det är som att jag vet att mitt liv överlappar inte med henne. Så varför skulle jag vara den första hon tänker på?
Mm.
Alltså förstår du?
Ja.
Om du messar mig på jobbet, Nicky, det kommer sitta i mitt huvud som en pinn.
Exakt.
Men det gör inte det med alla.
Nej,
och den som säger annat ljuger bara.
Det är det,
förstår
här
du?
Alltså samtidigt hade någon frågat mig så här, älskar du inte den här människan? Bryr du dig inte om det? Jag hade sagt, jo herregud,
man gör
jag bryr
det
mig jättemycket.
Mm. Men våra liv överlappar inte.
Så man blir inte liksom påmind.
Exakt.
Typ. Och det är en del av det här tar jag skitmycket stolthet i. För att det känns på riktigt så bra att äntligen leva i min egen bubbla.
Mm.
Där jag inte ens dras till typ Instagram.
Mm.
För att jag bryr mig inte såhär, vad någon annan gör.
Mm.
Förstår du?
Det
är ett stort framsteg för mig personligen. För jag har haft tider i mitt liv där jag bara hela tiden har suttit och tänkt på vad alla andra gör. Vart är alla andra just nu?
Mm.
Vem kan jag träffa? Alltså du vet, såhär, förstår du? Motsatt.
Yeah.
Ja, det är en del av det. Så du har nog rätt om att det handlar om förväntningar där. Kanske från den andra, men också helt ärligt, jag kanske själv inte heller har accepterat helt att det är okej.
Yeah.
På alla plan.
Ja. Yeah. Att det kan vara så med...
Ja, att man inte är så här, ja, jag tänker inte på alla mina vänner hela tiden.
Och det är helt okej.
Det borde liksom vara okej.
Det borde vara okej. Mm. Alltså, det borde verkligen vara okej. Jag känner personligen att jag på senare tid, alltså de senaste typ 2 åren då, kort tid.
Mm.
Men att jag har gjort det tydligt för alla som vill vara nära mig.
Mm.
Och som jag vill vara nära. Att checka av någonstans att är vi på samma...
I det här villkoren?
Det här är villkoren. Inte så accepterar du mina villkor, men snarare är det samma villkor från din sida. För annars kommer det bli fel ändå.
Det blir fel ändå.
Förstår du?
Mm.
Så att, nu säger inte jag att jag har gjort ett superbra jobb här och att det aldrig kommer problem. Men jag har gjort mitt bästa på den punkten.
Vadå, kommer det problem eller?
Alltså det gör det säkert. Jag kan inte tänka på någonting nu, men absolut att någon kanske är så här, varför svarar hon inte? Typ, förstår du?
Mm.
Så. Men jag är ändå liksom... Jag har ändå gjort ett, tror jag,
Mm.
Vad vet jag vad andra tycker. Men jag känner att jag har varit tydlig med hur jag fungerar.
Mm.
Alltså jag minns så här, det var en kompis som jag var med för jättelänge sedan.
Mm.
Och det är inte vanligt för mig att så här rekindle a friendship jättemånga år senare.
Nej.
Alltså förstår du, ja, oftast verkligen. Är man ju, man går vidare liksom. Men den här vännen var väldigt så här, nej men hon stod på sig och var så här, vi ska vara vänner, förstår du? Och jag var lite så här, hur ska det gå ihop? Alltså vi överlappar inte för 5 öre, det är helt olika, alltså så här, förstår du?
Ja.
Men så fick vi ihop det ändå, för att hennes villkor var ändå exakt likadana som mina. Jag älskar dig, jag vill vara där för dig, och jag kommer vara det när jag kan. Vi kanske inte ses varje dag, jag svarar oftast en dag senare.
Mm.
Det är cool. Och det funkar för mig och det funkar för henne. Förstår du?
Ja, jag tänker också på att hon ansträngde sig. Och att du säger att hon stod på sig.
Exakt.
För ibland kan jag, liksom, ibland har jag känt typ att det finns människor som vill så mycket mer. Men de stannar vid att bara uttrycka att de vill mer.
Exakt.
Alltså, så här,
bara... Vi borde ses, vi måste ses snart.
Eller, ja, antingen så, då är det ju liksom ändå en bra ton och energi. Men jag har också emellanåt haft den här, inte anklagande men väldigt besvikna.
Typ du hör aldrig av dig.
Du hör aldrig av dig och typ, ja du så här viktig jag är. Yeah. Alltså du vet såna här grejer.
Jag tycker i vuxen ålder, alltså jag måste säga det här, i vuxen ålder tycker jag att det nästan är löjligt att det är det sista du sa där, att du hör aldrig av
dig. Så här
dig,
viktig är jag.
Ja, så här viktig är jag. Alltså jag tycker det är löjligt att anse att så mycket som någon hör av sig är lika med hur viktig du är. Jag känner inte att de
nej, men vet liksom... du, det är också så orimlig standard vi har satt i det här typ digitaliserade samhället. Att man ska prata med folk man bryr sig om varje dag. Alltså tänk bara för typ, vi säger nu 50 år sedan för att överdriva. Det är inte som att man pratade med alla sina vänner varje dag.
Nej.
Det kunde väl säkert vara att man så här hördes efter 2-3 månader någon gång och fortfarande var vänner.
Bro, tänk när man brevväxlade.
Förstår du?
Alltså förstår get a grip, nya generationen. Ja. Men du fattar. Det är sant ju, för att jag känner så här, nu pratar ju vi ändå alltså varje dag så.
Mm.
Men det gör vi för att det är kul. Mm. Alltså så här, fattar du? Men sanningen är att det är nog inte normalt att man liksom varje dag pratar med alla sina kompisar. Och varför ska det finnas en rangordning för det? När man var ung, då förstår jag. Mm. För då funkade det så att man skulle keep up with everything.
Mm.
Och då vet man att om Nicky inte svarar mig, då har hon sållat bort mig. Alltså fattar du, det var ju lite så det var.
Jag är inte viktig längre.
Jag är inte viktig längre. Och det köper jag om man är tonåring eller ung vuxen.
Mm.
Nu är vi unga vuxna fortfarande. Men det känns som att vi har passerat någon typ av gräns. Där det är lite så här, jag kan inte göra, har Nicky ringt mig på 2 dagar lika med hon bryr sig inte om mig.
Det här.
Alltså parallellen finns inte där.
Alltså det är klart att det betyder någonting om din vän går från att skriva till dig varje vecka till att inte höra av sig längre.
Ja.
Men det behöver inte handla om en.
Nej.
Alltså för till exempel jag har, det här har faktiskt inte hänt bara en gång och jag tror att vi har pratat om det på den förut. Men till exempel nu, jag har en kompis som ända sedan hon träffade sin partner, så alltså våran kontakt i form av träffar, sms, telefonsamtal, allt det här har liksom, det har inte bara blivit lite mindre utan det har upphört.
Mm-hmm.
Och jag har emellanåt varit skitirriterad för att jag liksom tycker typ att det är så lame. Mm. Alltså okej, jag tycker det är så lame att gå från att typ ha vänner och värdera liksom umgänge och att hålla kontakten och sånt till att träffa en partner och bara försvinna helt.
Mm.
Men sen så har jag också landat i att typ, ja men det säger ju någonting. Det, liksom våra liv överlappar inte och ja det kanske var hon som tog sin livscirkel och flyttade sig längre bort närmare sin partners. Mm. Men det behöver inte betyda att jag inte är viktig längre.
Eller att den här personen inte bryr sig om dig.
Exakt.
Eller älskar dig. Alltså fattar du? Det är där jag tycker att den där parallellen är barnslig.
Mm.
Fattar du?
Mm.
Att allting blir lika med you don't care.
Nej, precis.
Alltså fattar du?
Ja, det är också så definitivt att säga så. Alltså det är så här, den bryr sig inte längre. Alltså för jag har en annan vän som vi har inte hört på flera månader.
Mm.
Och vi brukade alltid höras. Mm. Och det var väldigt mycket så här, kanske bara den kadensen vi hade satt. Att, du vet, man har ju en sån med alla sina vänner att vi brukar höras en gång i veckan. Eller vi brukar höras varje dag. Eller så. Och jag och hon hade den här typ att var tredje vecka om någon inte hade hört av sig. Då var det så här, oh my god, det var så länge sedan. Men nu har vi inte hörts på flera månader. Och en del av mig ibland tänker så här, ah, där är relationen, alltså nu är den ju slut. Mm. Den är över.
Mm.
Men nu när vi pratar, det är som att jag blir så här, ah, men låt det bara stå öppet.
Ja, det behöver inte vara svart på vitt just där.
Men vad fan gör man när en vän liksom, alltså typ nästan har gett upp? Alltså jag vet att du säger att man inte behöver ta ansvar, men du vet, jag har en del av...
Känner du att man har ett ansvar där?
Jag tänker att även om man känner att man har ett ansvar så måste man tänka, har jag ett ansvar här eller inte? Och om man tänker att jag har inte kapaciteten att ta mig an det här ansvaret, då tror jag att man bara måste göra det som känns, som man tycker är rätt. Och en del av mig vill också smita här peka på att vid någon punkt har man skyldighet att backa. Eller så här minimera sitt överlapp. Om överlappet man har med vissa vänner bara är negativitet. Mm,
absolut. Håll den tanken, för du sa en grej. Du sa kapacitet. Min tanke är att det finns två grejer som man behöver överväga här. Det är kapacitet och sen är det medel. Kapacitet kanske innebär att du har all tid i världen att liksom bend over backwards. Men finns det medel? Kan du faktiskt göra vissa grejer?
Mm.
Du kan inte bara få upp personen att gå till jobbet varje morgon klockan 7. Du kan inte få dem att, vad vet jag, alltså bli kär i sin man igen. Alltså fattar du vad jag menar? Det är så här, du kan ju inte göra de grejerna. Så att det finns medel. Alltså, och med det menar jag faktiskt, liksom, kan du göra sakerna? Och sen finns det kapaciteten, har du utrymmet?
Mm.
Och det är väldigt stora två grejer. För sen så kommer vi till det du nyss sa. Det här med att backa. Den är ju så jävla hemsk att så här, man måste förklara den. Om man ska,
jättemycket.
Man måste förklara den ordentligt. För att ännu en gång, det här handlar inte om, nej nu slutar jag bry mig om dig för att du har det tufft.
Nej.
Utan det handlar om att där, den lilla biten nu där du och jag överlappar, den måste ju vara ett utrymme för oss båda. Fattar du vad jag menar?
Säg det där igen.
Du har en cirkel och jag har en cirkel. Och sen överlappar vi lite där i mitten som en liten böna.
Yes.
Min del av cirkeln som bara är min, den är ju bara min.
Yeah.
Och din som är bara du, den är bara din.
Yep.
Den där i mitten måste ju handla om oss.
Ja.
Förstår du? För att det ska vara en relation. Och om den i mitten bara handlar om Nickis misär, då vad har jag där att göra? Då har ju du bara din egen cirkel egentligen.
Mm.
Så egentligen är det inte ett val, det är liksom redan gjort.
Ja.
Fattar du vad jag menar? Vi överlappar ju inte ens längre då.
Nej, precis. Och vet du, det du säger låter så... Alltså jag typ ryggar tillbaka lite först. Men sen frågan var ju faktiskt, så här, vad gör man om någon har typ... Alltså så här, inte kan se det goda i livet. Och då pratar vi ju inte om en kompis som går igenom en liten period väl. Alltså utan vi pratar om någon som hela dens person har typ blivit liksom helt...
Konsumerats av negativitet.
Ja, exakt. Och att du vet så här, årstiderna går men det liksom kommer alltid upp någonting. Det finns alltid anledningar till att inte se ljuset från det liksom ljus, livet från den ljusa sidan.
Mm.
Och då när du säger det här med att den här överlappande delen av varandras liv som är relationen ju.
Mm.
Att den behöver handla om båda.
Mm.
Alltså jag tycker typ att det är, jag tycker det är jättesant. Alltså egentligen så här, att backa. När jag säger backa, det handlar lite om att faktiskt backa upp sig själv i den där överlappande delen.
För annars finner ju du dig inte ens i er relation, vilket är bönan i mitten.
Nej.
Du finner dig bara i den andras bubbla.
Ja, det är ju verkligen så.
Förstår du?
Och jag tänker att kanske så här, alltså det här... För det vi säger är ju att man ska någonstans bara agera på något.
Mm.
Alltså agera annorlunda, inte bara spela med.
Mm.
Och det kanske också kan vara ett wake up call för sin vän.
Mm. Alltså jag tror när folk är liksom på en sån plats där de, alltså hela deras liv har konsumerats av negativa händelser och allt vad det kan vara. Jag tror verkligen att det enda som hjälper är en wake up call. Det spelar ingen roll om du liksom flyttar eller byter jobb eller liksom, alltså vad vet jag, förstår du? Börjar göra någonting roligt varje onsdag typ. Alltså det kvittar egentligen. Det som behöver ske är ju att man får en elstöt i sig på något sätt. För att det här handlar inte bara om att det är lite mörkt utan det handlar om personens syn på hela livet. Och då räcker det inte med att liksom slänga in en, två liksom grejer som kanske förgyller livet lite grann. Utan det handlar om att du behöver ändra hela din syn på livet. Och då behövs det en elektricitet.
Mm.
Och det är ju ett wake up call.
Mm.
Förstår du?
När du säger elektricitet då tänker jag på häromdagen. Jag tittade på Babel och så var det en författare som pratade om sin bok.
Mm.
Och hon var typ född på 70-talet.
Mm.
Och hon hade liksom bipolär sjukdom.
Mm.
Och ja, men det här var väl kanske 20-30 år sedan.
De gjorde
så här elchockar på henne. För att liksom bota henne, antar jag.
Man bara, tror mig, jag kommer gå internetshoppa för hela min lön imorgon oavsett. Alltså, förstår du? Men sure.
Vi kör det här. Tänkte bara på det när du sa elchock. Men alltså, ja, för att, vet du, ibland typ så här, om jag har, vi säger nu bara, att jag har tjafsat med någon av mina nära, eller vi har liksom varit lite osams.
Mm.
Då är det så här, en sak att prata ut till någon annan nära om situationen. Och kanske prata av sig lite i stundens hetta. Men det är en annan sak att liksom prata med alla sina vänner om den här grejen. För då går man ju ännu djupare in i att den här människan som jag pratar om är så här. Hon är, eller han eller hon är problematisk och dålig och oförstående. Mm. Eller vad det nu har varit i den här situationen när man har tjafsat. Hänger du med vad jag säger?
Precis. Vid någon punkt så vill du ju bara prata om det.
Ja, precis. Och du gräver bara det djupare i det. Och så blir det typ svårare att ta sig ur det sen. Och jag tänker typ att det är samma sak när man pratar av sig till sina vänner i livet.
Mm.
Att så här, det är en sak om du är första personen som får höra om mitt liv. Vi säger nu att jag är den här vännen som inte kommer ut ur en negativ spiral.
Mm-hmm.
Det är en sak om du är min första person som får höra det här. Men om du är min typ femte person som får höra det här. Vi säger att vi inte är bästa vänner utan du är en vän.
Ja.
Jag tror så här, någonstans känner man ju av också att den som pratar framför en bara upprepar någonting den har sagt många gånger. Väl?
Man vet på något sätt att det här är... För så här, om du berättar någonting hemskt som har hänt dig nu, Nicky. Du kommer ju vara lite så här chockad och liksom inte riktigt veta vad, liksom, hur du ska förklara det ens. Alltså så.
Mm.
Men när någon har gått sin runda redan och berättat det här flera gånger. Då blir det lite som att... Inte som ett manus att det låter intränat direkt. Men snarare som att jag kan det här utan till nu för att jag har gjort det här 80 000 gånger. Typ vi ser en programledare på Hey Bob Reba. Mm. Alltså till slut så märker man ju att det här är naturligt för dig.
Mm.
Det låter inte som att du läser en bok, alltså ur ett manus. Men det här är så naturligt för dig att du är bekväm till och med när du pratar om alla de här hemska grejerna. Du vet när folk är så här... Jag har kollat fett mycket på Lyxfällan. Och det är så jävla bra att titta på. Men där är det så här, man märker på vissa att de är vana i misären. För de berättar ganska så här, ja, och så var det lånet på den också. Och sen så var det den här.
De har alltid förklaringar.
De har förklaringar på saker. De är lugna när de berättar. Och det är så här, oj, du är van vid jobbigheten av det här. Att du inte ens tycker att det är jobbigt att prata om det i fucking tv.
Mm.
Förstår du?
Har du sett de nya säsongerna där de behöver gå i terapi?
Nej!
Så i de nya säsongerna måste de ju gå i terapi. Love. Ja, det, för way back, då var det ju egentligen så här, ja, men det var skit annorlunda. Mm. Men nu i alla fall, då är det samma sak. Det kommer in en person som har jättesvår ekonomisk situation med skulder och sånt där. Och du vet, då är det exakt det där att personen har typ ett manus.
Mm.
Ja, sen så var det ju det här med bilen och skilsmässan och sen så behövde jag göra det här för
det
den här.
Det bara glider ur munnen på dem.
Förstår du? Mm. Och sen varje gång man programledarna frågar någonting och försöker liksom komma in djupare så är det igen bara samma svar. Ja, men det var skilsmässan. Efter skilsmässan så då får de gå i terapi.
Mm.
Och när de går i terapi...
Nu har de ingenting att...
Till slut så slutar det upp med att de bara... Jaha, det här handlar om mig.
Mm.
Det är jag som...
Är problemet.
Förstår
här.
Du?
Ja.
För att det är det här man... Alltså de har bara programmerat sig själva.
Och det är samma med negativa människor.
Mm.
Att det blir... Man blir programmerad till att det här är ditt liv. För egentligen, Nicky, hade inte du också, om du var en negativ människa, kunnat sitta och rabbla upp alla jobbiga grejer som har hänt i de senaste 3-4 månaderna?
Jo.
Och det här och det där och så har vi det där också och så har vi det där också. Det finns om man letar. Jag säger inte att vissa inte har det tuffare än andra. Jag säger bara att inställningen spelar roll här. Den inställning man har till livet.
Men alltså så här smet. Mm. Om jag tänker tillbaka på livet för några år sedan.
Mm.
Det var så här, jag bodde hemma hos mina föräldrar. Jag hade ändå en ganska infekterad relation till dem.
Mm.
Så du vet, varje morgon att vakna i det hushållet, de var säkert också skittrötta på mig. Mm. Jag var trött på dem, de var trötta på mig.
Mm.
Jag gick ut, träffade mina vänner, liksom ingen av mina vänner liksom levde på rosa moln direkt. Mm. Alla hade sin egen misär också. Mm. Och försökte fly från någonting. Mm. Det var tufft ekonomiskt. Mm. Så här, alltså, nu när jag har det bra ekonomiskt kan jag säga att det fanns så många månader där jag bara... Alltså kände så här, jag kan inte göra någonting.
Mm.
Alltså jag kan inte göra något för att jag har skitlite pengar.
Mm.
Och typ så här, alltså det fanns så mycket. Och du vet så här, min mor och morfar hade gått bort. Och jag var tillsammans med någon som inte behandlade mig bra. Och du vet så här, det fanns så mycket. Mm. Det är klart att så här, då, jag kände också att livet är misär.
Mm.
Men sen någon gång när du, den här elchocken du pratar om. När den kom till mig, alltså när hela mitt liv bara skakades om av en händelse. Jag typ kunde börja omprogrammera mig själv och typ nu, alltså jag tror aldrig mitt liv hade kunnat bli så här bra. Om inte jag hade börjat ta kontroll över mina egna tankemönster. Förstår du vad jag menar?
Verkligen. För man kan inte bara flyta genom livet och se det som att everything is happening to you. Alltså att det händer emot dig, för då har man ju en syn på att världen är out to get you. Och
är inte det lite narcissistiskt?
Det är narcissistiskt för att tro att världen är emot en.
Varför händer det här med mig?
Det är så här, alla har inte conspired och lagt sina 8 timmar om dagen på att jobba emot dig. Det har ingen tid för.
Och du det är som inte händer dig, nej precis. Det som händer dig har också hänt så många andra.
Exakt.
Just idag runt om i världen händer exakt det som händer dig.
Yeah.
Speciellt så här, vi här liksom i Sverige.
Ja, och åtminstone händer hemska grejer medan vi kan gå hem och lägga oss i vår varma säng.
Förstår du?
Och ha vatten i kranen, alltså fattar du?
Och det är så här, det är ju jättejobbigt att säga de här sakerna för inte, intentionen är inte att liksom, men skärp
dig. Det finns folk som har det värre.
Nej, det är inte intentionen.
Men sanningen är ju det.
Sanningen är att det här, varför händer det här mig? Varför händer allt det här mig? Alltså, det är så ohjälpsamt.
Ja. Men det är också så här lack of self-awareness någonstans. För att om du, jag har lärt mig det här. Att om du någonsin behöver undra varför händer det alltid mig. Då behöver du se över dina egna mönster. För att Nicky, alltså att jag är så här, okej, okay, nu kanske jag sagt det här i podden 80 gånger. Jag åker alltid fel. Jag hoppar på fel tåg, jag ska hem till mitt barn och sen jag tar fel buss. Mm. Hamnar i Kungsäng, alltså hela tiden. Ja. Tänk dig om jag hade varit så där, varför händer det alltid mig? Mm. Det är ju alltså,
det är också provocerande för någon utifrån och bara, ja. Men det är ju du som sätter dig på tunnelbanan.
Man bara öppna ögonen och sluta dagdrömma.
Ja, men precis.
Förstår du? Det spelar ingen roll att det var en söt hund på tåget och du åkte vidare till Kungsängen. Alltså förstår du?
Och samtidigt kan jag ju så här, som vän vill jag, å ena sidan vill jag, alltså jag vill inte ens behöva hinna tänka de där tankarna. Jag vill istället kunna säga så här, fan vad jobbigt för dig.
Ja.
Så här, jag önskar att vi kunde prata i det här avsnittet och svara på den här frågan. Och säga så här, liksom massa fina grejer, bara så här, ta hand om varandra. Men jag tror att det finns liksom, alltså det finns någonting att hämta i det här att alla har ett stort ansvar över sig själva. Och alltså jag vet inte ens om jag vill att det här ska vara med i själva samtalet här, men jag har träffat vissa vänner i livet så här, efter ett långt tag.
Mm.
Det har, jag är säker på att det har hänt liksom alla.
Mm.
Att man träffar en kompis efter ett långt tag.
Mm.
Och liksom, åh vad kul, det var så länge sedan. Och sen typ 30 minuter in på hänget så inser man att nej men här har saker stått stilla. Och det gör mig typ illa att ens vara här. Och typ någonstans spela med i att, alltså förstår du?
Yeah.
Jag vill hellre avlägsna mig. Alltså, yeah. Inte för att det handlar om mig och det är så jobbigt för mig, men så här, det, jag känner mig falsk att sitta för typ kanske så här 5:e året i rad och lyssna på samma ord.
Ja, och det är inte konstigt. Och jag ska förklara varför. Och det här kanske får dig att må bättre om den känslan. De här två cirklarna som representerar två relationer, där de överlappar, det är den här lilla bönan som jag beskriver i mitten. Som jag sa innan, den ska handla om båda. Och så fort det inte gör det, då handlar det bara om en person.
Mm.
Det vill säga att en person är i sin egna bubbla. Det du gör är att du blir lurad i att du är i bönan som är er relation. Men egentligen så är du bara i den andra personens bubbla. Och du ska bara låtsas att liksom vara en bystander där. Och liksom egentligen inte ha en roll.
Nej.
Men du ska bara vara där. För att vi låtsas ju att det här är vår
exakt
grej.
Jag känner så här, verkligen så. Att jag, nu var jag med i ett avsnitt i din serie. Där du träffar din vän.
Mm.
Och fortsätter prata om allt som har hänt i alla andra avsnitt.
Mm.
Så temat i din serie är misär.
Yeah.
Och det här är bara en scen där du spelar mot en annan karaktär. Och det är jag.
Mm.
Ta det inte emot någonstans i dig när vi pratar om det här.
Jag tror att anledningen till att jag inte gör det är för att jag har inte stött på det på ganska länge i alla fall. Nej. Tror jag.
Nej, jag förstår det.
Jag lever ju väldigt, alltså,
väldigt isolerat.
Isolerat. Mm. Så att det har inte hänt. Så därför, kan jag, därför pratar jag lättsammare än om jag hade gjort det,
ja, antagligen. Jag är rädd att någon ska tänka så här att åh, nu tycker hon att jag är negativ och då kan inte jag vara mitt autentiska jag framför henne, alltså mig.
Mm.
Jag vill inte säga så här: nej gud, du är inte alls negativ till den som ens känner sig, för det har hänt så ofta att folk känner sig träffade av våra samtal. Ja,
men grejen är att säga såhär, nej du är inte alls negativ. Det är ju en lögn om personen faktiskt är negativ.
Precis, det är ju en lögn då.
Men det man snarare kan säga är såhär,
jag fattar, det
jag vill att du ska vara ditt autentiska jag, ja, men det här är inte det. Förstår du vad jag menar? En så, alltså om, men
jag, vem får jag se, säga att det här inte är det?
Men då är det ju snarare att säga att du är en miserable person och det är den du föddes till att vara. Det, nej, tror inte jag på.
Men finns det något annat då? Okej, så här. Så här, mm, jag tänker så här, för den som liksom har den här frågan med sig om liksom vad gör man när ens vän liksom verkligen har gått in i negativ spiral.
Mm.
Alltså jag tror att det är okej att säga typ så här, jag blir ledsen, mm, när jag är med dig och får höra dig prata om ditt liv så här och jag vet inte vad jag ska göra för att hjälpa dig.
Mm.
Jag känner mig liksom bakbunden, är, yeah, det någonting?
Dock så vet jag inte om personer som är i ett negativt tillstånd, är det hjälpsamt att höra ens eller är det bara att enibla? Att ja, du har det så himla tufft och det är så synd och allting händer faktiskt bara mot dig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Alltså fattar du vad jag menar?
Mm.
Det känns som att en person i det mindstatet behöver snarare höra någonting i stil med, jag ser att det finns faktorer i ditt liv som är jävligt tuffa, men jag klarar inte av att se hur din inställning bara är dead.
Mm.
Förstår du? För det är snarare hur de hanterar det som är problemet.
Mm.
För att om jag såg ditt liv, Nicke, och såg att det hände 1, 2, 3 grejer,
mm,
det hade inte oroat mig förrän jag såg att du låg i din säng och bara inte gjorde någonting åt,
mm,
någonting.
Mm.
Då hade jag varit såhär, bro, förstår du vad jag menar?
Mm.
Så det den här personen behöver höra, alltså den här potentiella negativa liksom Amanda, hon, mm, behöver snarare höra, tror jag, att inte bekräftelse på att ja, ditt liv är så tufft. För det jobbar hon hårt på att låta alla veta ändå.
Mm.
Det hon behöver höra är snarare att okej, folk runt om mig kommer inte vara här för att jag ska fortsätta gräva ner mig själv. Förstår du?
Mm.
Och den är taskig nästan och den låter hemsk och den känns säkert jobbig att utföra. Men jag tror nästan att det är det enda sättet att säga någonting utan att spela med, fattar du?
Ja, jag bara tänker på det här med att inte spela med och vad den behöver höra och, mm, inte höra. För du säger att den behöver inte höra mer om att ens liv är sorgligt.
Ja.
Speciellt när man också ser att det finns bra grejer i sin väns liv. Det blir ju extra svårt då. Yeah. I alla fall, jag bara tänkte på om man kunde så här typ föreslå att den söker professionell hjälp.
Absolut.
För så här, depression är en riktig grej. Det är, yeah, svårt att ta sig upp ur sängen.
Ja, yeah, och ingen annan kan göra det åt det heller.
Ingen annan kan göra åt, precis. Och sen också så här, någonstans det är så läskigt för man vet aldrig hur dåligt någon mår.
Mm.
Förstår du?
Absolut.
Och vi har sett att det kan gå, alltså folk har liksom avslutat sina liv, yeah, över att de har känt att deras liv är outhärdliga.
Yeah.
Även om man kanske har kunnat titta på dem och tänkt så här, du har utbildning, du har ett liv, du är social, yeah, du är glad. Alltså hem, förstår du?
Absolut. Men också, alltså de här människorna, och det är så här trigger warning på den här biten av det. Men samtidigt, i och med att depression är en sjukdom, liksom, det är till sjukdomstillstånd.
Mm.
Sanningen är att det finns ingenting någon kan göra.
Mm.
Alltså om det inte är att erbjuda hjälp eller vara ett öra ibland. Mm. Förstår du vad jag menar? Det finns ju ingenting, jag kan inte göra jobbet åt dig för, nej, att du ska komma ur hålet. Jag kan göra hålet bekvämt åt dig om du vill, mm, genom att delta ibland.
Mm,
men du bekvämt kommer inte ur, mm, ja exakt, du kan inte komma ur hålet.
Mm.
Den biten är någonting som man måste vilja själv någonstans.
Förstår, ja, du? Jag förstår.
För till och med om det blir det allra värsta att någon avslutar sitt liv, det man hör är ju att anhöriga är såhär, jag borde ha sett, jag borde ha gjort det här, jag borde ha gjort det här. Och det är ju saker man säger för att klandra sig själv.
Mm.
Men till och med där är jag så här, fast då hade du behövt vara i den här människans själ. Så där menar jag att vi kan inte ta så stort ansvar över andras liv. Sen tycker jag att man har ett ansvar att inte gå runt och göra folks liv miserabla. Men, precis, att du kan inte förgylla någons liv.
Nej, vet du, alltså det jag tar ut av, och liksom, om jag får spinna vidare, mm, där, jag tror jag börjar landa i vad jag tycker här.
Okay.
Så här, om man har en vän som är jättefast i en negativ spiral.
Mm.
Jag håller med dig om att det är inte nödvändigtvis, hjälpsamt att bara, det gör mig ledsen att du mår dåligt och så att ditt liv, de här sakerna har hänt dig. Det kanske inte är hjälpsamt i längden. Jag håller med om det.
Mm.
Jag tror att det som jag hade känt mig bekväm med om det här var jag, är att ändå konstatera för min vän så här, jag har hört dig säga de här sakerna i så här många år nu. Eller vilken period vi
är. Så där erbjuder du perspektiv.
Förstår du, ge perspektiv bara så här. Jag har hört dig prata så här om ditt liv nu. Så här länge. Jag är liksom, jag undrar vad som hade kunnat hjälpa dig att komma ifrån de här tankemönstren. Eller så här, om det är så verkligen att någonting illa händer dig varje vecka eller varje år eller vad det nu handlar om. Vad kan du göra annorlunda?
Ja.
För jag kan ju inte göra någonting annorlunda.
Exakt. Där har vi en konkret grej man kan göra alltså. Och det är att erbjuda perspektiv. För det ingår fortfarande att jobbet är människan i sig. Alltså ifrågas
du, ansvar. Det är den som har ansvar.
Exakt. Men det enda en annan person kan göra åt någon är att erbjuda perspektiv. Och då behöver man vara ärlig.
Och det är jättefaktiskt svårt ibland att vara ärlig. För jag tänker bara om det här hade varit jag. Jag har oftare deltagit i som lyssnare. Typ så här, om det handlar om dig eller Camilla, mina allra bästa vänner. Där vet jag att jag kan ifrågasätta. Liksom, även om jag känner en obekväm känsla i min kropp när jag säger saker. När jag frågar, vad gör du åt saken och så. Så kan jag göra det. Men jag bara tänker nu på mina andra typ vänner. Eller till och med så här, vissa familjemedlemmar. Att ställa de här coachande frågorna som är riktade till dig. Det känns ju obekvämt som fan faktiskt.
Ja, man måste vara modig. Och det anledningen till att det blir jobbigt är ju för att med alla de andra människorna så överlappar ju inte livet på samma sätt. Så typ, jag har redan tillgång till vissa delar av din själ. För att, förstår du? Så därför blir det, det blir inte samma intrång kanske. Nej. Att du så här ställer mig mot väggen.
Precis.
Men att ställa någon mot väggen där ni inte överlappar. Det blir så här, wow. Det kan du hoppade in i min bubbla nyss.
Vet du, för, och det handlar kanske om hur man säger också. För jag vet du, jag hade en kollega som sa till mig för ett tag sedan så här att man kan egentligen säga vad som helst om det är utav omsorg. Jag tror vi nämnde det i något poddavsnitt efter det också. Och jag tänker så här att om man inleder med så här, jag säger det här verkligen från mitt hjärta av omsorg. För jag har sett hur du har mått under de här åren och jag har hört dig säga de här sakerna. Vad kan du göra idag för att ändra din situation?
Alltså,
då får ju personen ta det som den tar det.
Den får ta det som den tar det. För det jag ville säga är att den kan antingen ta det på ett sätt att det blir en wake up call. Så här, vad kan jag göra då? Eller så blir den här defensiv. Och vara så här, ah, du har hört det i flera år för att det här har hänt så mycket grejer mot mig.
Så här, hur kan du inte förstå mig?
Exakt.
Jo, jag förstår, det är hemskt. För vet du, också så här, det är, jag personligen, jag tror inte jag har träffat någon människa som är fast i en negativ spiral som inte har fått anledningar. Typ så här, det kan vara allt ifrån dödsfall till breakup till alltså så här, vad som helst. Det är ofta någon som det har hänt någonting.
Absolut.
Så det är klart att man liksom så här,
har förståelse.
Men jag tror verkligen att här, så här som vän, mitt ansvar som jag liksom kan skriva upp mig på är att
erbjuda perspektiv.
Erbjuda perspektiv faktiskt. Och jag tror att det är det jag vill skicka med liksom, till den som
man känner sig maktlös inför sin väns sätt att se på livet.
Erbjud perspektiv, ta inte på dig för mycket ansvar. Nej. Var okej med att inte fixa en annan människas situation, för du kan ju inte.
Man måste vara okej med det. Man till måste och med när man går in där och försöker erbjuda perspektiv. Gå inte ens in med inställningen att nu löser det sig.
Bra, jag känner att vi har gjort det vi har kunnat i det här samtalet.
Nice. Tack för att du tog upp det.
Tack för att du fanns här och pratade med mig.
Tack så mycket.
Tack.
Puss.